Det är inte bara det finländska trafikflyget som flaggar på halvstång idag i Finland. Då jag morse bilade ut till olycksplatsen i Kvevlaks, cirka 8 kilometer norr om Vasa, så hade man sorgflaggning överallt. Men så hade ju också klockan 7.45 i morse det finländska flygets största olycka hittills inträffat. Ett plan hade störtat och 25 personer hade gjutit en ögonblicklig död. Dödens stillhet rådde på olycksplatsen då jag kom dit i dagbräckningen. Höga, snötyngda granar och människor med skräckblandad sorg i ansiktet stod en cirkel runt den lilla glänta i skogen där katastrofen hade fullbordats. I cirkelns mitt låg det söndersprängda planet. DC-3:ans stjärtparti var ganska oskadat, men den egentliga flygkroppen föreföll att ha blivit söndersprängd. Delarna låg spridda i den vita snön tillsammans med förkolnade lik- och reseffekter. Hur olyckan inträffat är okänt, om den någonsin blir fullt klarlagd. Ingen överlevande skall vittna om den saken. Liv Almén och Gunnar Svan var det första som kom till olycksplatsen efter katastrofen. Det var ju mörkt då än nu, eller?
Ja, det var ju ganska mörkt som det är nu. Vi kom dit några minuter före 8.
Brann planet då än nu?
Planet var då i full brand, alltså lågorna var höga, närmare 2 meter höga lågor över hela flygplanskroppen.
Hade någon explosion inträffat där?
Ja, det är nog svårt att säga, men att så ser det nog ut. För att vi kunde inte lokalisera eller se någonting inåt planet. Enda glödande eldhav, det var först liksom under lågorna som man kunde se delar av människor. Räddningsförsök var här omöjliga, absolut omöjliga, för att redan för hettans skull så slapp man inte närmare än 5-6 meter.
Och ni hade ju självfallet inga släcknings...
Nej, vi hade inte, för vi rusade oss stad genast som skrällen kom, och vi hade inga släckningsmöjligheter, utan vi tänkte att det skulle närma källa och få rädda någon människoliv eller sånt, och det var överflödigt där.
Men det var uteslutet?
Det var uteslutet, för att ingen var i livet då heller. Ja.
Var var ni när ni planet for här över?
Ja, jag satt inne i köket, jag lyssnade nyheterna som just har kommit från Sverige och hörde planet for här över. Men,
var det en ovanligt ljud?
Ja, inte ska jag säga det, men det får ju ovanligt lågt, men att inte reagerar man för det, för planet kommer ju samma tid alltid här över. Och att jag konstaterar bara att utav bullret att det var lågt, mycket lågt.
Jaha, såg ni någon eld från planet?
Nej, det såg inte jag någon, för jag tittade inte ut ens. Ja. Gumman däremot var på gården och hon såg det. Blinkaren var ju igång och mycket lågt var planet. Och jag tittade inte ut förrän smällen kom i backen och cirka 750 meter härifrån rakt i sydvästen eldslågor som slog upp och lyste upp hela skogsområdet där.
Brukar det komma den här tiden, det här planet?
Ja, nu kommer det på morgon den här tiden sen Kronobyfältet upptogs i bruk.
Kom det efter samma rutt som det brukar komma?
Ja, jag kunde inte konstatera förrän efteråt att den här rutten har varit ovanlig. Det kom nu från öster och körde rakt i väster, till och med lite väster norr, och det är ovanlig rutt. Kursen var inte den vanliga.
Ni har inte sett den här kört den rutten tidigare?
Nej, det har jag inte sett.
Ja. Då fick ni då genast den tanken att det var någonting på tok med planen?
Nej, det fick jag inte, för att jag kunde inte, jag övertygade inte mig om kursen förrän efteråt när det här var hänt och överståndet, alltså kraschen var en verklighet.
Evert Svan i Storängen i Kvevlaks var åsyna vittne till katastrofen. Berätta vad ni iakttog.
Ja, no, jag var ju i fjärhuset som bäst, och så hur jag då kom rålande det flygplanet, och så gick jag ut och tog upp dörren och jag får lågt. Och inte så att det blir ljusen eller någonting, utan men då är tystna ovanför hit, och så gick jag ju in tillbaka, men så började jag höra ett vidare buller, och så jag gick ut tillbaka med detsamma, så dunkade jag till och så slog väl den ut vid alltihop. Så jag ropade åt brodern att nog störta här, och jag sa att det störtade nog i trängjummaren, och i trängjummaren det här. För jag kunde lokalisera så bra, så jag sa det där strax. Så vi sett ju hit, men jag var ju lite saktan till gå, jag så Levi och Gunnar, det var ju därför jag var här utanpå att det kom dit.
Och sen alarmerade ni polisen där?
Ja, Gunnar och Levi ringde till Malmberg och till central. Så det, för vi sprang hit.
Hur länge efter katastrofen kom ni hit till platt olycksplatsen?
Ja, det var bara kanske en kvart timme. Det var vi sett strax.
När det brann här då fortfarande?
Ja, det var så stort eld här. Och ville ju inte helst gå nära. Vi var bara rädda att det skulle explodera och vidare.
Såg ni någon livstecken hos passagerare?
Nej, de såg bara där för korna till första. Vi bara ser det bak i så. Var ju för korna då strax.
Så det hade ljud i döden?
Ja, här. Och jag såg ju att ena som var där så var hovkrossad riktigt. Så det var inte någonting utav hov. Så det var nog ögonblick i död.
Hur långt ungefär före olycksplatsen såg ni maskinen?
Ja, han var rakt mittan för min fyrhusdörr då.
Och det är ungefär en kilometer härifrån?
Ja, ungefär.
Och då visade du redan tecken på att inte allt var i sitt skick?
Nej. Anna, det var som maskinerna skulle städa en gång och så brusade de på nytt. Då hittade jag och då tror jag att flygplanen kom tillbaka så jag gick ut och föjde på nytt då. Och då dampade.
Och det var ju mörkt då ännu?
Ja, det var nog mörkt.
Då iakttog ni några eldslågor från planet?
Ja, det var som hela himmelen skulle vara ett enda eldhav hit.
Det började med andra ord brinna i luften?
Ja, det tror jag. Så påstås Wallon då att han såg en slående där eld från planet.
Brandchef Allan Lax i Vasa var på olycksplatsen cirka 40 minuter efter det olyckan hade inträffat. Då brann det då fortfarande här?
Jo, det brann nog i flygkroppen och kring den. Nu då.
Och något tecken på att de där människorna skulle leva fanns ju inte?
Nej, det var alldeles uteslutet. Det kunde inte finnas några levande människor. Men vi försökte släcka vad vi kunde. Det ligger långt inne i skogen. Vi hade svårt att få brandmaterial hit utan röjningsredskap och spader. Vi försökte släcka vad vi kunde med snö. Tills vi fick motorsprutan ifrån Kvelax som transporterades med häst till platsen. Och fick då en stråle från den och kunde då utföra det sista släckningen.
När fick ni larm?
Klockan var 7.55, 5 för 8.
Det var så ungefär 10 minuter efter katastrofen?
Ja, det lär vara det.
Jaha. Civil luftfartens brandinspektör är Yrjö Salkola. Han är också här på platsen. Er uppgift är ju här att undersöka hur släckningsarbetet har fungerat.
Ja, det här räddningsarbetet, hur det har fungerat, ja.
Nå, ni kan ju inte avge någon slutrapport i det här skedet, förstår jag, men vilket är ert första intryck av det arbetet?
Nå ja, när maskinen har landat i skogen och långt borta på vägarna så det är inte stora möjligheter för räddningsmanskapet att göra någonting.
Och där var väl förresten inte så mycket att göra heller?
Nej, det är sant.
Det började brinna i luften och katastrofen var fullbordad när den nådde marken.
Ja, det var så.
På olycksplatsen är undersökningen i full gång och här träffar jag också luftfartsinspektören, ingenjör Karl-Erik Kalas. Kan man i detta skede säga någonting om olyckans orsaker, ingenjör Kalas?
Nej, tyvärr. Det är säkert att orsakerna är förväg att säga någonting i detta skede. Vi kommer att undersöka, det vill säga undersökningskommissionen som är tillsatt kommer att undersöka samtliga detaljer, allt som har inträffat sen. Piloterna igår kväll kom till Kronoby och så vitt möjligt rekonstruera allt som har hänt efter det, såväl tankning av flygplanet, vad piloterna har ätit och hur flygningen har utförts och så vidare, så vitt det sig göras låter.
Det förefaller emellertid som en explosion skulle ha inträffat här.
Jag skulle nog säga att det är för tidigt att yttra sig om den saken. Men att det är förstås en sak som måste undersökas det också.
Men planet förefaller emellertid att ha kommit lodrätt ner här. De här träden i kring här är ju inte alls skadade.
Det måste man säga, så ser det ut. Det är ganska få träd som är brutna här. Och det är på ett mycket begränsat område. Skogen överhuvudtaget är skadad.
Har planet hållit den kurs som det ska hålla för att komma till Vasa?
Det är också lite svårt att säga någonting om den saken nu för att i samband med det här kraschen kan vissa delar ha ändrat läge.
Följande dag, den 4 januari, sändes följande rapport i Sveriges Radios Dagens Eko och Rundradions Idag-utsändning. De österbottniska tidningarna utkommer med sorgkantade paratsidor idag. Gårdagens flygkatastrof i Kvävlax utanför Vasa, då samtliga passagerare och hela besättningen, sammanlagt 25 personer, omkom, fyller allas sinnen och har väckt förstämning överallt. Det var ju den största katastrof som drabbade det finländska trafikflyget, och den drabbade en linje som öppnades för bara 2 månader sedan. Den reguljära trafiken på Kronoby flygfält inleddes nämligen så sent som den 1 november i fjol. En av linjens främsta tillskyndare, statsdirektör Paul Halvar i Jakobstad, var ett av offren. Nyheten spred sig snabbt via radio och extrablad. Biograferna i Jakobstad inställde sina kvällsföreställningar och i Vasa förekom ingen restaurangdans igår kväll. Ett lätt snötäcke har i natt lagt sig över den lilla gläntan i Kvävlaxskogen där DC-3:ans olycksfärd slutade. Den undersökningskommission som med berömvärd snabbhet inledde sin verksamhet redan igår har hela dagen arbetat på olycksplatsen för att utreda katastrofens orsak. Det finns flera frågetecken som försvårar en fullständig klarläggning av orsakssammanhangen. En sak är emellertid fullt klar. Det hela har gått mycket snabbt. Det förefaller som någon order om att säkerhetsbälten skulle ha anspännas inte skulle ha getts. Man synes också ha övergett teorin om att en explosion skulle ha inträffat i planet. Planets delar ligger nämligen samlade inom en snäv cirkel. Men å andra sidan har planet störtat nästan lodrätt ned, till de höga granarna i omgivningen står oskadade. Undersökningskommissionen har ett svårt arbete och över dagens resultat kommer den senare ikväll att ge en kommuniké. En stor del av landets tidningar behandlar katastrofen i sina ledarspalter idag. Ett par klipp ur den österbottniska pressen. Jakobstads tidning skriver bland annat: för denna landsända är det tragiskt att det nya flygfältet och den flyglinje vi så länge önskat skulle få en så olycklig start. Vi måste dock utgå från att det var en tillfällighet att just vår linje skulle drabbas så fruktansvärt fort. Öppen och ärlig vilja att reda ut katastrofens orsak krävs, och då kommer också vårt civilflyg att få behålla det stora förtroende det har förvärvat hos allmänheten. Vasabladet. Vårt statliga flygbolag har under de senaste åren satsat hårt och framgångsrikt på jetflyg på utlandslinjerna. Det vore kanske en klok försiktighetsåtgärd att ur vårt inhemska trafikflyg så snabbt som möjligt utmönstra flygplanstyper som inte längre tillverkas på den allmänna marknaden. Inte för att Kvävlaxolyckan behöver ha något samband med planets ålder, men för att undvika en ny olycka där överårigheten spelar en roll vore kanske ändå åtgärden tillrådlig. Det faktum att olyckan i Kvävlax är den första stortragedi som har drabbat det inhemska trafikflyget kan på intet sätt lindra den djupa sorg och förstämning som nu råder, skriver österbottningen i Gamla Karleby. Veckans allt överskuggande händelse i Österbotten och hela vårt land var flygkatastrofen i Kvävlax på tisdagen. Igår på 13:e dagen hölls i Kvävlax kyrka, cirka 3 kilometer från olycksplatsen, en minnesgudstjänst över de 25 dödsoffren. Kyrkan var fullsatt. Där sågs anhöriga till katastrofoffren och där var Airos högsta ledning. Gudstjänsten inleddes av Vasa kyrkoorkester som under Lars Ryders ledning spelade Henry Purcells Chaconne. Menigheten sjöng Nathanael Beskows psalm Trängar i dolda djupen ner, och kyrkoherde Åke Bergman höll minnestalet.
jag en stund dröja inför det Guds ord som möter oss hos profeten Jesaja i det 8:e kapitlets 19:e vers. Skall icke ett folk fråga sin Gud? Amen. Vi har idag samlats till en stilla minnesstund i det tempel i vars närhet den stora flygolyckan inträffade. Vi minnas de 25 som där oväntat mötte döden. Och vilka så ofta varit i våra tankar de senaste dagarna. Vi vill jag idag minnas alla dem. De anhöriga och sörjande, de lämnade efter sig i en sorg och i en saknad som icke kan uttryckas i ord. Måtte de många varma tankarna som omslutar dem idag och de mångas varma medkänsla lätta den tunga bördan. När vi idag mött upp i helgedomen vill jag vi som kristna människor använda den förmån som beskärts oss inför Guds ansikte. Den att få bedja och att få bedja för varandra. Minnesstund, bönestund. I våra förböner vill jag vi också innesluta alla dem vilka på olika poster bär ansvar för vårt trafikflyg och som nu mer än eljest känna ansvarets tryckande börda.
Så sjöng Kvevlags kyrkokör under Karin Häggbloms ledning och ordföranden i Airos förvaltningsråd, generaldirektör S.J. Ahola, talade.
En stor olycka har drabbat vårt land. Aerobolagets trafikplan har fört 25 personer över gränsen till evigheten. Därifrån ingen återkommer finns. Denna socken, denna Kvevlags församling är det närmaste vittnet därtill. Men varför det så har skett det är oss människor ofattbart. Endast tron på den högste ger oss kraft att förstå hur ofullkomlig människan är. Med ödmjukhet och djup rörelse frambär Aero-bolaget sitt deltagande i sorgen, framför allt till dem som genom denna olycka har förlorat anhöriga och vänner. Men ingen tröst är för dem tillräcklig. Härvid har vi endast att förlita oss på att i den största sorgen växer även styrkan att bära den.
I ett nyårstal i den österbottniska landskapsradion söndagen den 8 januari yttrade landshövding KGR Albeck bland annat följande.
Ärade åhörare, efter att ha förkunnat det nya årets intåg sänktes de blåvita flaggorna blott 2 dagar senare på halvstång i bygd och stad. Landet hade drabbats av en fruktansvärd flygkatastrof, den största som förekommit i vårt land. Ett trafikplan hade störtat i vår närhet från grå januarihimmel i snöhöljd skog, och offren var till stor del hemma från vår egen landsända. Rundradion ändrade program, restaurangerna inställde självmant den sedvanliga dansen, allmän landssorg och förstämning rådde. Djupast är sorgen i det talrika hem som mist sin make eller maka, far eller mor, son eller dotter, troförlovad eller annan anförvant. Djup är även förstämningen på de arbetsplatser där de omkomna haft sitt dagliga värv. Där låg de, offren för den fruktansvärda olyckan, förstummade för alltid bland spillrorna av det förkolnade planet i skogens sköte. Tysta och mållösa stod människor runt olycksplatsen, gripna av den uppskakade åsynen, utan någon som helst möjlighet att mera göra något till deras förhjälpande. De omkomnas världsliga stig hade ändats för alltid. Som medmänniskor kunde vi endast maktlösa sänka våra huvuden inför deras ofattbara, obevekligt hårda öde. Då jag i detta sammanhang till de omkomnas sörjande anhöriga framför republikens presidents och hans makas djupt kända deltagande, gör jag det även för egen del och på hela länets och dess befolknings vägnar, och härom förenar sig säkert hela Finlands folk.